Jag tänkte på den här söndagen, så kom den här texten oerhört. Den bara kom. Av alla texter som finns i Bibeln. Jag hade inte riktigt koll på riktigt hela sammanhanget. Så det blev en utmaning att förbereda och söka Gud. Och jag ska predika över rubriken att leva i ett himmels perspektiv. Himlen. Hur ska himlen... Jag ska också förklara vad himlen är för någonting. Vad jag tror att det är. Hur ska himlen påverka oss här och nu? Och jag påstår direkt att himlen ska ha en oerhörd påverkan på våra liv här och nu. Det är sant att då Jesus kommer tillbaka, 300 gånger nämns Jesu återkomst i Nya testamentet, och ska Guds rike komma fullständigt. Men enligt Bibeln så är detta med himlen inte någonting som nu är långt, långt borta. Som är helt skilt från oss. Utan som också är här. En teolog, Roland Spjut, han arbetar på Örebro Missionsskola. Han sa så här om Guds rike. Guds rike i himlen, det är samma sak. Himmelriket, Guds rike. Han sa så här: himlen är så nära oss att vi nästan skulle nå det om vi ställde oss på tå. Det är liksom en hinna som skulle spricka om vi nuddade vid den. Vad är då himlen? Himlen är det tillstånd där Guds vilja sker totalt. Det är det som är Guds rike. Guds rike betyder att Gud regerar. Och det är vad vi redan nu ska leva efter. Att Gud ska regera i våra liv, i våra omständigheter. Det här är den höga kallelsen för vårt liv här i världen. Då vi ber att Guds rike ska komma, Jesus lärde sina lärjungar att de ska be att Guds rike ska komma, så ber vi att himlen ska vara påtaglig här. I den här texten som jag ska predika över så inleder Paulus, han säger så här: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Vad menar han? Alltså, hur kan vi här i världen leva för himlen redan nu? Och det sista, vad är det att få ikläda oss Kristus? Vad är det för någonting? Okej. Min första punkt. Det nya livet förändrar oss. Det nya livet förändrar oss. När Paulus säger så här: sök det som är där ovan. Då ni alltså uppstått med Kristus. Så säger han så här: där Kristus sitter på Guds högra sida. Alltså, det vi ska söka är det eviga livet. Det eviga livet är inte någonting som en gång kommer när vi dör, utan någonting som är här och nu. Jesus säger själv i Johannes 17 att detta är det eviga livet. Att de känner den enda sanne Guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag var ett hem ganska nyligen på en plats där livet, situationen, familjen, allt var sönderslaget. När jag kom dit visste jag inte riktigt vad som väntade mig när jag kom dit. Och jag bad Guds heliga ande: nu får du hjälpa mig, för jag vet ingenting om det här. Men den heliga ande hade på ett förunderligt sätt fört mig samman med den här familjen. Och när jag sitter där och får situationen förklarad för mig, så talar jag ut ord och jag säger så här: Jesus kan göra allting nytt. Alltså, det var en situation där jag rent mänskligt sett kände gode Gud. Men jag kunde säga: Jesus kan göra allting nytt. Och när vi tillsammans, den här mannen och kvinnan och jag, vi började be tillsammans. Och vi får binda det som är av hat, bitterhet och ondska i Jesu Kristi namn. Så förändras situationen. Atmosfären förändras där i köket. Och när jag lämnade hemmet så var det en annan atmosfär jag bar med mig. Det var en atmosfär av hopp. Kontrasten är ju tydlig vad som är på djävulens agenda. Det har jag predikat mycket om i höst. Och vad som är på Jesu Kristi agenda. Vad han vill göra i människornas liv. Och jag känner ju så här, vi arbetar i vår församling, en del av oss ganska mycket med människor som är nya i tron. Och vi får erfara att det är en kamp. Djävulen är vred. Han vill göra allt för att slå sönder människornas liv. Jag och Gunnlis, vi skulle träffa en helt ny kristen i veckan och jag får ett telefonsamtal. Jag orkar inte träffa er. Inte för att personen inte ville, utan det var en sån stark andlig kamp. Vi ber över telefonen och tillsammans får den här personen och jag proklamera Jesu Kristi seger över dessa mörka tankar, över den sömnlöshet som hade drabbat personen under flera dagar. Jag talar inte om att vi ska förneka den verklighet som är, men det finns en verklighet som är större än den verklighet vi möter. Och det är att Jesus Kristus är Herre. Det är den stora skillnaden. Det nya livet förändrar oss. Paulus skriver vidare så här: tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Vad ska vara standard i en kristen människas liv? Utifrån vad Paulus undervisar, är standarden att jag ska leva tyngd under synder, under kamp, under svårigheter, att det ska besegra mig? Eller är det att leva i den helige andes kraft? Om vi skulle ställa frågan till Paulus som har skrivit detta brev: Paulus, hur ska mitt liv som kristen se ut? Vad ska vara standard för mitt liv? Då tror jag att Paulus skulle börja tala om att vi ska leva i Jesu Kristi uppståndelsekraft. Då ni alltså, säger han, har uppstått med Kristus. Kära församling, vilken effekt har Jesu Kristi uppståndelsekraft i våra liv? Många av oss här har varit kristna i många år. Men lever vi i den uppståndelsekraft som är tillgänglig? Jag fick vara med och tala ut till en människa som plågats i många år i sin själ. Jag sa: Jesus kan hela varje sår. Han vill göra allting nytt. Det här är viktigt. Jag står inte här och predikar syndfrihetslära. Icke. Jag predikar inte att kristna inte kan bli sjuka. Eller att kristna inte möter omständigheter som är svåra. Men enligt Paulus, vad jag förstår honom i detta brev, så ska det vara en himmelsk standard över våra liv redan här. Följ med mig till Romarbrevets 8 kapitel, vers 11. Där står det så här: om hans ande, Guds heliga ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, säger han, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Paulus talar inte här, tror jag, om evigheten en dag, utan om här och nu, genom att Guds helige ande bor i oss. Det nya livet förändrar. Och skillnaden är att vi lever i Kristus. Det är det här som är skillnaden. Paulus skriver så här: ty ni har dött, säger han, tillbaka till texten Romarbrevet 3, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Det är så viktigt att du och jag som Guds barn är klara över vår identitet i Kristus. Alltså, Bibeln menar ju att det är i identiteten i Jesus Kristus som vi är satta i den här världen. Det är alltså inte världen som ska regera över dig, utan att du i Kristus ska kunna regera över omständigheter och svårigheter som reser sig emot dig. En vän ringer mig i veckan och är förtvivlad över en situation. En kaotisk situation. Rent mänskligt sett, utifrån vår svaghet som människor, så var det: Gud, vad gör vi? Men hur var det utifrån de vi är i Kristus? Jesus säger så här i Markus kapitel 11, vers 23: amen, säger jag er, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Här talas det om makten i Jesu Kristi namn att bruka över svårigheter, över omständigheter, över sjukdom, vad det än är som reser sig emot dig. Och vi ber tillsammans, den här personen och jag, för den kaotiska situationen. Och tillsammans får vi tala ut Jesu Kristi seger över den här omöjliga situationen. Och vi lägger det under Jesu Kristi lydnad. Jag ringer upp några timmar senare för att testa: hur är det nu? Ja, det är lugnt. Det som bara för någon timme innan var en kaotisk situation. Vad hade vi gjort? Ingenting. Vad hade Jesus gjort? Allt. Vi ska bruka vår auktoritet som Guds barn. Vad säger du? Jo, du ska bruka den auktoritet som Gud har gett dig att använda hans sons namn. För hans sons namn, Jesus Kristus, är det namn som är över alla andra namn. Men istället backar vi, eller hur? Många gånger är det att vi backar och låter omständigheterna ta över, låter problemen ta över. Istället för att bruka namnet Jesus i situationer. Låt mig gå vidare i texten. Längtan efter det fullkomliga livet. Det första var att det nya livet förändrar oss. Sen kommer vi till detta. Längtan efter det fullkomliga livet. Paulus skriver så här: när Kristus träder fram, han som är vårt liv. Här talas det om Jesu återkomst. Då Gud ska upprätta totalt. Hela skapelsen ska upprättas. Fattar ni det? Helt oerhört. Christer, fattar du det? Nej, det gör jag inte. Då han träder fram blir allt annorlunda. Och vi kommer se hans härlighet. Och hans härlighet, Jesu Kristi härlighet, kommer genomsyra allt. Då ska allt av ondska, död, sjukdom och lidande vara borta, säger Guds ord. Fattar ni det? Nej, inte jag heller. Men det ska bli så. Jag vet inte om ni har sett programmet Extreme Home Makeover. Har ni någon som har sett det? Själva idén med programmet är en berättelse om ett antal familjer där sjukdom, arbetslöshet eller någonting annat har lett till en fruktansvärd situation till familjen, och de lever i misär i ett gammalt ruckel. Och helt plötsligt så kommer det en massa hantverkare. Familjen får lämna huset och får komma tillbaka lite senare. Då har de rivit rucklet och byggt upp ett helt nytt hus. Och fyllt det med allt man kan önska sig. Jag minns ett program. Den liten pojke, han rusar från rum till rum. Han kan inte begripa att det här är sant. Och när pojken kommer till det som skulle vara hans rum och han får se att hela det rummet är fyllt av det som var hans drömmar. Alltså se den glädjen i de ögonen. Och när jag förberedde predikan så tänkte jag, men så kommer ju himlen vara. Då det fullständiga har kommit. Då Jesus kommer tillbaka för att upprätta Guds rike, då blir allt det vi upplever annorlunda och nytt. Teologen N.T. Wright, han förklarar att himlen kommer vara att det trasiga omfamnas av det fullkomliga. Hur det kommer gå till vet jag inte riktigt. Men en sak vet jag. Det blir klart bäst. Är ni med på det? Det blir klart bäst. Så är det då konstigt att längta efter det fullkomliga? Icke. Det är det mest naturliga. Det är inte att man går runt med en dödslängtan, utan man längtar efter att det fullkomliga ska få omfamna det som är svagt. För det kommer inte vara svaghet i himlen. Häng ni med? Så att be om himlen här och nu, det är att längta efter det fullkomliga livet som Gud en dag till fullo har, men som också här och nu ska få prägla våra liv. I september var jag på Cypern med min pappa. Vi hade 35 grader i skuggan ungefär varje dag. Det var 30 grader i vattnet. När det var riktigt kallt häromdagen, eller någon vecka sedan, var det konstigt att jag längtade efter om någon kunde säga så här: du, vi kan fixa så att Cypern kommer hit. Nej, vad ska jag med det till? Men självklart, jag skulle vilja att Cypern kom hit. Hänger ni med? Alltså värmen, solen. Hellre det en vissnade löv, kyla och höstmörker. Så tänker jag i alla fall. Att längta efter himlen är inte att gå runt med en dödslängtan, som jag sa, utan att det himmelska, det fullkomliga, ska få prägla vår tillvaro helt och fullt. Alltså, vi lever ju här och nu också i en vacker värld, eller hur? En soluppgång. Fantastiskt. Stå på ett högt fjäll och bara se Guds imponerande skapelse. Men det är ingenting mot vad det en dag ska vara. Bibeln säger faktiskt att hela skapelsen längtar efter sin befrielse. Och Guds löfte är att hela skapelsen ska upprättas. Hela skapelsen ska upprättas. När vi håller begravningar i vår kyrka och vi överlåter stoftet till Gud, så säger vi så här, vi citerar första Korinthierbrevet där det står så här: det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Jag har inte mött någon människa som är sjuk, som inte vill bli frisk. Jag tror att det finns en enda människa på vår jord som är fången, som inte vill bli fri. Därför, det är inte konstigt att be om himlen. Det är inte konstigt att längta till himlen. Det är inte konstigt att be med Jesu ord: låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Det himmelska är något som ska påverka våra liv här och nu. Jesus sa: Guds rike är nu här. Det är Jesu egna ord. Guds rike är nu här. Och jag tror att det är någonting som vi påtagligt kan få ta på. Vi kan få ta på Guds rike. Jag var väldigt överrumplad igår efter gudstjänsten här. Så starkt, det uppfyller mig hela dagen. Det har uppfyllt mig hela natten, det har uppfyllt mig morgonen, det uppfyller mig när jag kom hit. Då efter minnesstunden här nere blir sittande med Britt-Marie Lunds dotter. Och vi får be tillsammans. Jag får be Guds helige ande komma. Och Guds helige ande bara lyfter av bördor. Kvinnan skriver på sin egen Facebook: jag var på gudstjänst i baptistkyrkan. Det är lättare nu. Vad handlar det om? Guds rike är här. Himlen påverkar oss redan nu. När människor blir frälsta predikar vi himlen. Det är vad vi gör. Vi predikar himlen. När människor blir botade då vi lägger händerna på dem, så predikar vi himlen. När vi böjer oss ner och förbarmar oss över de sargade, över de trasiga, över de nakna, de hungriga, vad gör vi? Vi predikar himlen. När vi befriar människor ifrån Satans grepp, vad gör vi? Vi predikar himlen. Tänk på en man som vi fick be för i veckan. Jag och Tina här. Och systern Ditte. Vi får leda deras lillebror Nisse till en överlåtelse till Jesus. Det börjar med att vi får be för hans trasiga knä. Så var det trasigt i flera år. Han var sjukskriven i flera år genom en arbetsskada. Och vi ber. Och Jesus rör vid hans knä. Och jag förklarar för honom att det är Gud som bara visar dig hur mycket han älskar dig. Och han tar emot Jesus. Himlen ska påverka oss här och nu. Jesus sa: ni ska vittna om mig, säger han. Hur vittnar vi om Jesus? Och vi vittnar om Jesus genom att låta himmelriket vara här. Okej, jag ska ta det sista också. Nu har vi det här perspektivet. Vi ska leva ett himmelskt perspektiv. Vi har uppstått med Kristus. Vi ska söka det som är där ovan. Vi ska söka det fullkomliga. Och Paulus, han menar så här: att därför ska ni sluta synda. Hänger ni med? Därför ska ni sluta synda. Vi ska göra upp med synden, är vad Paulus skriver i detta brev. Alltså, det är inte synd som ska härska, utan det är Guds rättfärdighet som ska härska. Han skriver: döda därför era begär som hör jorden till. Och anledningen är att vi ska leva i ett uppståndelseliv. Hänger ni med? I Jesu Kristi uppståndelse kraft. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Vad är de jordiska begären? Alltså, det finns ju massa saker som är gott och sunt. Det jordiska tror jag står för det som är förvridet. Synden har förvridit våra begär så att de inte behagar Gud. Och det är på alla områden i våra liv. Det har i kyrkans historia varit en massa syndakataloger, och det tror jag inte på. Olika former av aske som skulle utplåna synden. Det utplånade inte synd. Syndakatalog och försöka följa en massa lagar. Det leder inte till ett liv i rättfärdighet. Och det utplånar inte synd. Hur menar Paulus att vi ska döda våra begär? Jag tror det handlar om förvandlade hjärtan. Ett förvandlat sinne. I första Petrus brev 4:1 står det så här. Då nu Kristus har lidit i kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Det är att förvandlas i sitt sinne. Och det är ett Guds verk. Det är ett Guds verk. Det står så här i Romarbrevets 12 kapitel. Texten kommer upp här. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det här ger ett annat perspektiv över det vi brottas med i våra liv av synder och begär. Låt er förvandlas. Det finns kristna som har brottats med hemliga synder i många år. Så många män är bland möter som brottas med pornografi. Och det kan inte släppa dem. Det hjälper inte att de bara läser och får höra att det är synd. De behöver kraft. Ett förvandlat sinne. Ett förvandlat hjärta. Och det är Guds helige ande som gör det. Det är verkligen allvarligt att fortsätta i synd. Paulus han skriver så här. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Då talar han innan här om girigheten. Han talar om avgudadyrkan. Han talar om otukten och orenheten. Och det som är självklart för Paulus är att de troende i Kolosse ska leva i renhet. Varför då? Kristus har uppstått. De ska leva ett liv i Jesu Kristi uppståndelsekraft. Synd är destruktivt. Vet ni vad? Vi är inte skapade för synd. Vi är skapade för ett liv i renhet. Och på så sätt ska vi ära Gud. Vidare i texten här så räknar Paulus upp saker som stjäl vår renhet och gör oss smutsiga. Jag tror att de värsta synderna bland kristna tror jag inte är äktenskapsbrott. Nej. Jag tror faktiskt att det inte heller är girigheten. Det är våra tungor. Det är våra tungor. Munnen talar vad hjärtat är fullt av. Paulus skriver, nu ska ni lägga bort allt detta, säger han. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. När vi talar ut lögn, när vi talar ut förtal, så är det sånt vi säger om Gud. Det tänker vi inte på. När vi talar ut saker så är det Gud vi talar om. Vi behöver rannsaka oss. Jag måste rannsaka mig. Du måste rannsaka dig. För det är synd. Det är synd. Vi är skapade för helighet. Och vi ska här i världen sträva efter att leva på det sätt som ska prägla våra liv i himlen. Prästen Bengt Pleijel, han skriver så här i en kommentar. Det finns himmelska krafter att få för livet här på jorden, säger han. Det finns en motvikt mot de mänskliga begär som bara ställer mig själv i centrum. Den som kan ta vara på dessa resurser kan börja leva himlen på jorden. Han talar om Guds helige ande. Nu ska jag avsluta predikan. Det blev en lång predikan idag. Du ska leva utifrån den du redan är i Kristus. Paulus, han skrev att vi ska ikläda oss. Jag klätter i den nya människan, säger han. Och det är ju Jesu Kristi rättfärdighet, hans helighet. När jag klätt av den gamla människan med dess gärningar och klätter i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det kan inte vara svärmiskt att påstå att vi ska leva som Kristus i världen. För om det är det, då har Bibeln fel. För Bibeln säger att vi ska leva så. Och det Paulus skriver, detta liv, detta uppståndelsekraftsliv på alla fronter, är ju något som måste ske i våra liv. Om vi fortsätter med att förtala, svika, bära på hat, bitterhet, då är det ju något som inte stämmer, eller hur? Det är något som inte stämmer. Jag talar inte här om att vi brottas med synd och vi faller i synd. Det är någonting helt annat. Nu talar om att leva i synd. Och det måste brytas i våra liv. Du kanske säger, jag kan inte förlåta. Men har du bett Guds helige ande hjälpa dig att förlåta? Det som transformerar människor, det är Guds ord. Ett stort problem bland kristna, och det kan jag säga, det att vi läser inte Bibeln. Vi lever inte av Guds ord. Och lever vi inte av Guds ord så sker ingen förändring i våra liv. Det säger jag inte för att straffa dig, för att påpeka någonting. Utan för det är så viktigt. Om inte Guds heliga ande får förvandla oss så kan vi inte leva som Kristus i världen. Då blir vi istället, det här ska jag avsluta med, religiöst anpassade. Det är väldigt lätt att bli en religiöst anpassad människa. Men skrapar du lite på ytan så är allting kvar. Vänner, himlen är inte bara något som kommer, utan något som också är här. Och Gud vill att du ska leva i Jesu Kristi uppståndelsekraft.